Hej, tack som vanligt till alla. Det blev en imponerande vecka när K hade dragit sitt lass. Jag fick i vanliga fall på en vecka brukar jag få typ 200 lyssnare, 250 om det är bra. Den veckan fick jag 600-700 typ. Det är helt otroligt. Så fortsätt göra som ni gör, fast ännu mer. Tipsa någon om podden. Dela den. Ja. Can't you feel a copper at our bullet? I won't decline your invite. Starry cold night, your invite tonight, yeah. 6 o'clock, get up at last. Don't be scared, don't be shocked. I'll be there tonight. I'm yours and mine tonight. I'm yours and mine tonight. And till att jag och Jenny överhuvudtaget lärde känna varandra var ju vårt gemensamma intresse för stand-up-komiker och deras incestuösa podduniversum. Hon hade varit och sett double feature-föreställningen Vesslan och Benne, Simon G och Anton Magnusson, under deras andra runda, kvällen innan vårt första möte på Glada Stinsen. Alla våra tidigare halvseriösa planer som vi hade då inför mellandagarna innan det blev som det blev. Alla våra tidigare sådana planer om att dra till porrklubben Blue Vision och knarka och ha sex var skrotade. Lika bra det kanske. Men eftersom vi fortfarande ville träffas igen innan hon tog flyget tillbaka till Manchester, så var hon positivt inställd till att hänga med på Johannes Finnlaugssons årliga special. Året är 20XX, denna gång 2018. Jag hade fått pengar i julklapp och köpte varsin biljett till oss. Av erfarenhet från att tidigare ha gått på stand-up comedian, Wahlbecks uttryck, vill man inte gärna ha en tid att passa efteråt. Bussen hem från Södertälje går senast vid 12-slaget. Några gånger hade jag missat den och fått gå hem en 2 timmar lång promenad mitt i den kalla natten. Nej, inte det igen. Jag behövde någonstans att sova i Stockholm. Robert Huselius, Messenger. Jag skriver. Men går det bra att jag sover hos dig? Det vore väldigt vänligt av dig. Jakande svar från Robert. Jag hade sovit över hos honom en månad tidigare. Han DJade på Cosmopolite i genren han själv myntat ordet turkadelika för, det vill säga anatolisk rock från 60- och 70-talet, ibland psykedeliskt, ibland vitt sväng. Innan hans gig började tog vi några öl på Lion Bar, numera Älgen, vid Hornstull, bara en minuts promenad från Cosmopolite. Vila i frid skulle jag säga om det inte hade varit så kast. Sport på en projektorduk och hög radiopop ur en högtalare precis vid hörnet vi satt i. Det var med nöd och näppe som vi lyckades hålla ett samtal. Robert hade med sina aktivt brusreducerande hörlurar och han spelade upp en Van der Graaf Generator-låt jag inte hade hört och något av renässansproggbandet Griffin. De funkade riktigt bra. Han drog in på toan medan jag lyssnade och pudrade näsan. Sen gav han mig 2 småflaskor bubbel som jag hade beställt från systemet via honom. Och när Cosmopolite-gigget var över drog vi hem till hans lägenhet i Bagarmossen. Det var inte särskilt bekvämt att sova där. Jag är kinkig när det gäller kuddar, men DSM-rummet, gästrummet namngivet efter hans tidigare inneboende Den Svarte Mannen, numera känt som Kickerummet, var mysigt. Det fanns musikinstrument, ett par gitarrer och en Juno 106. Och en byrå helt tillägnad Kiki Danielsson med bilder och skvallerlöpsedlar. Kiki-altaret. En massa böcker och affischer på bland andra Morrissey och David Bowie. Fast det kanske inte var ståuppkvällen som jag ville förlänga genom att hitta någon att sova hos. Det var ju framförallt umgänget med Jenny som jag ville dra ut på. Kanske kunde hon följa med till Robert efteråt. Gästrummet hade bara en säng. Tackade hon ja till detta tackade hon även ja till att tillbringa, inte spendera, en natt i samma säng som mig. Till min fröjd tyckte hon att det lät alldeles utmärkt. Det gick bra med Robert också. Jag gick runt svävandes på små lätta moln.
Små gröna blad, ser jag på din hud i blomsterskrud. Nu kom en dag min sommar med små gröna blad. Nu får en sång min sommar, du väckte min stad. Sommarvind som en hint, ta mig med, gör mig lycklig, ge mig solen.
Mina svävande steg förde mig till lokalen i god tid. Jag var en av de första publikmedlemmarna att lösa in min biljett på Bonden Bar. Hittade till och med dit utan svårighet. Det kändes betydligt bättre rustat för stand-up än de tidigare gångerna jag hade varit där. Som om de hade rivit en pelare som skymde sikten. Fast nu var jag ju i och för sig förmögen att välja en plats mycket närmare på 3:e raden från scenen. Min öl fick hålla mig i sällskap innan det började och var tyvärr slut i takt med att förkomikerna tog plats på scen. Jag pallade inte maka mig genom hopen så nästa öl fick vänta. Det var första gången jag såg K. Svensson uppträda. Han var jävligt rolig. Det kändes stort på något sätt eftersom jag hade hört honom i så mycket poddar men aldrig sett honom i in person. En av mina första frågor till Simon G när jag vaknade upp på SÖS hade varit huruvida Kristoffer hade dykt upp i Simmenparken och jag hade missat det. K hade skrivit någon kommentar i undran om var parken låg, men hade tydligen inte hittat dit den dagen. Jag hade verkligen önskat att Jenny var där med mig för att se honom, som en slags komplement till diskussionen vi hade juldagen. Men hon hade umgåtts med sin kompis Petra under dagen och anlände först när Kringlan lämnade över mikrofonen till Kirsty Armstrong. Ingen av oss tyckte hon var särskilt rolig. Hon var högljudd och vulgär på, ja, inte vår smak helt enkelt. Jenny köpte en öl till sig själv och en till mig och makade in sig till stolen bredvid när micken gick vidare till huvudakten. Det var mysigt. Vi höll om varandra efter bästa förmåga och la varsin hand på varsitt lår som vi hade gjort några dagar innan på bussen. Johannes Finnlaugsson alltså, var jävligt slipad. Sveriges bästa skämtskrivare kallade han sig en gång, skämtsamt i en roast. För all del, åtminstone rent kvantitativt. Sveriges mesta skämtskrivare. För min del pikade nog kvällen humormässigt med K, men Jennys närvaro gav det där lilla extra i den övriga upplevelsen. När showen var slut satt vi kvar en stund i den då lediga soffan. Vi drack öl, vi pratade och vi hånglade. Bättre än någonsin tidigare, det tyckte även Jenny. En ung men flitig elev, det är jag. Perfekt miljö också, den där soffan precis till höger om scenen. Lagom dunkel belysning. De flesta andra i publiken hade dragit därifrån. Jofi stod vid baren och pratade med någon. Vi höll oss från att gå fram till honom och ge oss till känna. Han hade ju pratat med mig i UP-sittarkvällen. Istället satt vi kvar, flinande, som om vi hade vår egna lilla hemlighet. Under den senaste månaden hade jag haft ytterligare kontakt med Simme G och nu försökte jag imponera på Jenny genom att bjuda med honom på några öl. Jag hade till och med fått hans privata mobilnummer. Inte för att jag störde honom på den kanalen, men så banal förfrågan. På Messenger blev det dock avslag. Hans planer för kvällen såg annorlunda ut. Då det var Robert vi skulle slagga hos kändes det lämpligt att fråga honom härnäst. Han var faktiskt på väg in till Söder när jag skrev. Ett sunkhak vid namn Carmen var hans destination. Stora delar av den här texten är skrivna på just Carmen. Så man kan lugnt säga att jag sedan dess har bekantat mig väl med lokalen. Mitt första intryck var blandat. En vanlig kväll under ledighet, även nu i coronaåldern, författarens anmärkning, brukar stället vara fullpackat med folk som vi fick erfara. Med nöd och näppe lyckades vi klämma in oss i fönstret precis ovanför trappen ner, bredvid Robert och hans sällskap på två pers. Jenny och jag hade kört på säkra kort och beställt varsin stor stark. Vi stack ut något. Det kändes som att alla andra vi såg drack den finska flaskölen Karu. Det fick bli vår nästa beställning. På vår promenad från Bonden bar till Carmen hade jag reciterat första versen och refrängen av De sex apornas armé-dängan Dampbarn. Efterblivna av kuken eller två svin från där, rappare blir ihjälskjutna som småglin i Bromma. Två skott mot tinningen men fan båda missar spela tuff fast din syra skriver dina hårda dissa. Ge mig en låda rissla innan jag faller i koma och kallar ner för hårda, då skallar jag fan båda. Din stora käft gjorde dig till en jävla blodfläck, för det fan bara aporna som kan utföra ett mordrätt. Du stod i fel hus och i fel trappuppgång, tror du kan komma efterblivna klen stack och sång. Påsen full med hasch, stövig sten, sax och tång. Ebola med kaffett, en sten, tjack och bång. Medans kuken över huven som en sned kapuchong. Flyter rang med bi som fuckar ett helt vattenstånd. EFK sätter verser utan att veta att vi satte dem. Och vi dyker upp en massa jams utan att veta att vi kom. Alla vill vara som mig, såklart. Så jag tar en våldsironi från en språksak till en bråksak. Och slår rakt deras solarplexus med en så rå fart att hela era jävla innan dömen slår tillbaks. Ni får tillbaks, innan du ens har tänkt tanken att bifa. Och du dör så snabbt att du inte ens har tänkt tanken att skrika. Livan kan vika när jag attackerar mig knyta av slag och sluten till första polare skriker. Bryt man, lägg av! Vi går till attack som dampbarn med dampryck medan kuken står och viftar med långfingret framtryckt. Och det hade varit en vanlig dag om vi inte hade slagit vad om vem som kunde visa arslet för flest dagisbarn. Ursäkta för det, men det var nog ungefär så det lät när vi gick där. Första gången jag hörde låten var på mellanstadiet. Vi hade ett datorrum på fritids efter skolan och en tuffing som hette Gian spelade upp den. Frågan är om han egentligen var så tuff. Han hade ett rätt nördigt utseende men gick i sexan och hade en jävligt vass tunga. Och när han inte kallade min bror och hans kompis Simon för bögar eller spelade väldigt grafiska datorspel satte han som vid det här tillfället på våldsironiska rapplåtar. Min kompis Rasmus yttrade orden, stackars dagisbarn. På senare tid har jag ryktesvägen hört att Gian har dött i en heroinöverdos. När jag blev medlem i Parkliv hade jag skrivit med en man som varit aktiv i gruppchatten, Erik Julström. Jag visste att han var hiphop-intresserad så jag försökte bygga common ground genom att ta upp den lilla hiphopen jag uppskattade, Rappare i samverkan och D6AA, de sex apornas armé. I världens jävla sammanträffade berättade han att han hade varit med i gruppen D6AA som DJ Id Erik, hur fan man uttalar Id Erik. Så jävla sjukt. Jenny Mo har blivit uttråkad när jag drog igenom den reciterade. Men Robert skulle hon inte tycka var tråkig. Jag hade faktiskt sett fram emot att Robert och Jenny skulle träffas. Jag var liksom stolt över att känna både henne och R. Huselius. På ett sätt var jag det. Robert var inte bara en kreativ själ och mer lik mig än han anade. Han var också väldigt speciell rent socialt. Varje lycklig familj är lycklig på samma sätt, men varje trasig familj är trasig på sitt egna lilla vis. Lite så är det nog med folk. Socialt välfungerande personer är ofta det på liknande sätt, men personer med sociala svårigheter, i detta fall Aspergers högfungerande autism, personer med sådana svårigheter hittar sina egna vägar i hanteringen av dessa. Jenny må inte ha varit sån, men det vägde hon upp för med en fantastisk personlighet och ett universum av upplevelser och erfarenheter som bara väntade på att delas med av och relateras till. De kom väl överens. Jenny var väldigt nyfiken av sig och särskilt som jag hade berättat om Robert och hon hade lyssnat på Dystemia så kunde hon lätt tränga igenom hans semipermeata skal och lära känna honom till den grad som är möjlig på 2 timmars delad uppmärksamhet i en full högljudd bar. Jag har en drivkraft i mig, en väldigt stark sån, att dela med andra sånt jag har upplevt eller upptäckt. Det gäller särskilt med musik, vilket en stor mängd kompisar och före detta bekanta kan vittna om. Till viss del med filmer, men mitt musikintresse är större än min cineastik och då det inte är lika lätt att kräva av någon att genomlida en rulle på 2 timmar som en låt på 3 minuter har det inte nött ner mina sociala kontakter lika mycket. Nu var det istället människor jag delade med mig av, ett ömsesidigt tips om Robert och Jenny till dem varandra. Innan natten blev gammal växlade jag och Jenny några ord på på Messenger. Det var med ett ämne icke propert att diskutera i andra sällskap. Mellanrummet sedan vår hångelsession på Bondenbar hade retat våra kåta impulser. Första gången rent tekniskt hade ju varit på Kvarnens damtoalett. Så varför inte reka läget på Carmens faciliteter? Ovanvåningen uteslöt vi snabbt. Här toan var hopplös och damtoan ofördelaktigt placerad vid en passage mellan två rum. Det skulle väcka uppmärksamhet om inte protester ifall vi gick in tillsammans och låste dörren. Nedervåningen hade toaletterna i ett bättre läge, lite lagom avsides. Men även fast vi stod och väntade i en kvart dök det aldrig upp ett ledigt fönster utan att någon annan stod på kö. Det hade varit maken till fräckhet att gå in och knulla direkt åskådade av någon annan som förmodligen skulle förstå vad som höll på att hända. Det blev inget där och då. Vi lämnade Carmen efter 12-slaget, men innan de stängde vid 01. Under vandringen förbi Björns trädgård blev jag och Jenny tvungna att lämna Robert ensam på tunnelbanefärden i riktning Skarpnäck. Jenny skulle ju ta flyget hem till Manchester dagen efter och bestämde i sista sekund att hon inte ville tillbringa finalnatten hos främmande. Hennes pappa hade en lägenhet vid Mariatorget. Om vi var riktigt diskreta och tysta så kunde jag följa med henne, vilket jag självklart ville. Robert blev märkbart besvärad. Han skyllde på sin mongohjärna. Ett symptom för autism är ju en svårighet att anpassa sig efter nya planer och spontana förändringar. Dessutom kan han ju mycket väl ha sett fram emot att ha oss som sällskap. Lägenheten tillhörande Jennys engelsman till fader låg nära nog Medborgarplatsen att vi gick dit. Jag skrev ett förklarande meddelande till Robert, bad om ursäkt och tillade att Jenny hade tyckt om honom jättemycket. Hon sa till mig att hon tyckte han var gullig. Det instämde jag i. Robert är socialt fumlig på ett väldigt charmant vis. Inte på det barnsliga sättet, men gullig ändå. Det väcker både intresse och sympati. Ett intresse han verkligen kan backa upp. Han är en av de personer jag är mest glad över att ha stiftat bekantskap med och över att ha som en så pass frekvent del av mitt liv än till denna dag i skrivande stund. Men vi släppte tanken efter den lilla diskussionen. Nu var inte tid för dåligt samvete över förändringen i planerna. Promenaden mot Mariatorget var trevlig och en chans att lära känna Jenny på ett plan som är svåråtkomligt när man samtalar på distans. Tid och rum som folk snackar om. Nu fick rumsaxeln en fysisk förankring. Minnen från hennes ungdom dök upp i form av byggnader och deras fasader, gränder där hon hade upplevt allt möjligt. Jag är ingen visuell person. När hon hade berättat om hennes nollning i Tantolunden hade jag haft svårt att skapa bilder i huvudet, trots att jag tror mig ha sett parken någon gång. När vi nu vandrade genom Söders gator och tvärgator mellan de gröna och röda distrikten fick jag mer kött på de anekdotiska benen. Det blev mer på riktigt på ett sätt. Det här var hennes Tore Kjellberget och Gillberge. Folk är lås nys, ge mig tattrus, genom stadens tomma hus, så är det inte så. Jenny tyckte jag betedde mig löjligt när jag tog av mig skorna innan vi ens stigit in i bostaden. Jag viskade något om det säkra före det osäkra. Det var en tvåa, ett sovrum som huserade fadern och hans sambo och ett vardagsrum för oss. Eller ja, kanske inte för mig. Vi drack lite vatten i köket. Jag frågade om en sax så att jag kunde dela på min melatonintablett jag tog för att sova. Jag undrade också om Jenny ville ha en honungskaramell från den strut jag hade kvar sedan vi besökte handelsboden på Torekällberget. De som är så underbart goda. Men hon tackade nej. Hon bäddade upp soffan. Tänk att jag bara ett par dagar tidigare hade trott att allt var över. Månen lyste utanför fönstret, delgav sin närvaro i utsikten mot Mariatorget. Nu gosade vi ner oss på soffan i det nattligt belysta vardagsrummet, tredje våningen. Och mer än så, mer än att gosa, våra dittills oberörda kön kunde inte vänta längre till. Så vi hade sex, mitt och vårt bästa någonsin. Ibland återkommer man till minnen, vissa särskilda stunder av rena känslor. När jag och Jenny låg och skedade efter att ha väckts av solens strålar. Det är ett sånt minne för mig. Möjligen hade jag upplevt ren lycka dessförinnan, men den senaste gången måste ha varit under mina första tre levnadsår. Nu låg vi där tillsammans och hade just ett sånt ögonblick, jag i varje fall. Hon passade på att initiera ett snabbt samlag innan husets ägare vaknade. Det var skönt. Sex kan dock aldrig uppnå samma perfekta känsla som rent mysande. Så har det varit för mig. Där finns alltid ett mått av osäkerhet. Kommer jag få upp den? Är jag tillfredsställande nog? Gos kommer till mig mer intuitivt. Jag fick beröm där och då för hur bra jag var på att klia Jennys rygg. Och det är renare, mindre befläckat. Jenny gick till köket för att blotta strupen när hon hörde rörelse i korridoren. Jag höll nästan andan. En hätsk diskussion uppstod. Jag försökte lugna mig genom att känna på soffans textila textur, stanna i rummet jag befann mig i istället för att sväva ut i oroliga funderingar om vad som hände en vägg bort. Hennes min var besvärad och fundersam när hon återvände till mig. Hon hade fått tydliga besked om att främlingen som sov över skulle avlägsna sig från bostaden. Ingen frukost, inget salongsumgänge. Jag hade tur som fick gå på toa innan jag åkte ut, utan att passera gå. Vi hade ju inte använt kondom så min urinväg behövde rensas och mitt ollon sköljas i handfatet. Jenny var oerhört ursäktande och nästan generad när jag snörade skorna och tog på min ytterrock i hallen. Jag försäkrade henne om att det var lugnt och vi kramades och kysstes adjö utan att jag fått ens en glimt av fadern eller hans sambo. Lose yourself from the cell phone. Pretend you're not even there. And if market management says so, we'll take cover behind the chair. You know you're running down the wrong track when they are only willing to pay. When you sell things to kids who cannot tell the difference between shit and clay. And you told the boss that you body fluid still flow freely, and there's a cat.